Hallå, 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 hallå allihopa. Det här är NHL-podden avsnitt nummer 107 med extremt stort Stanley Cup-finalfokus naturligtvis. Men innan vi drar igång här och Bjurman dyker upp så måste jag bara konstatera att vi hade ljudproblem som bara den. För när jag skulle klippa ihop det här och redigera så märker vi att jag återigen har det lagts på någon konstig effekt på mig. Piff och puff ljud, så här lät det.
Men som är lite som är oss påtalade, att ESPN gör det, jättekonstigt, att om de senaste 15 åren så har det hänt 7 gånger, inklusive den här serien, att ett lag som går till final har spelat 7 matcher.
Och det går inte alls. Men vi har fått hjälp. Jona Hammarström, en poddlyssnare, stort Flyers-fan, älskar Erik Lindros, hörde av sig. Och han har ju fantastiska klippningskunskaper. Han lyckades lösa den. Så det blir ett Stanley Cup-avsnitt här nu. Det som vi spelade in på en och en halv timme långt. Det kommer alldeles inom kort. Men jag måste ju bara, alltså, skulle NHL-podden på något sätt ha en arena som rymmer 20 000, säger vi, så skulle nu Jona Hammarströms nummer 88 upp i taket, pensioneras, hedras, stor ceremoni. Ett enormt stort tack till Jona Hammarström för att det här blev av. Nu kör vi NHL-podd avsnitt nummer 107, Stanley Cup, kom igen.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna. Det är dags för en ny NHL-podd och det här är den 107 avsnittet i ordningen. Och vi har just passerat konferensfinalerna. Det är dags för Stanley Cup-final. Den här podden är lite försenad men på ett sätt lite bra för då hinner vi klämma in mycket idag. Jag, Jonathan Ekliv och inte minst Per Bjurman som för en gångs skull är hemma på Manhattan. Hur är läget?
Yes, jo tack, det är bra. Jag är hemma i 2 dagar på en turnaround på Manhattan. Jag hinner tvätta och hämta nytt snus och sen ut igen på the road. Ja. I racet. Jag tyckte jag sa någonting om att jag skulle ta det lite lugnt med resandet i år. Det har ju blivit värre än någonsin.
Ja, du har varit i, nu konstaterar vi för någon podd sen här, att du har varit i 4-5, ja det är 5-6 städer nästan känns som. Du har varit på alla håll och kanter i kontinenten, får man ju säga.
Ja, Washington, Pittsburgh, Tampa, Nashville, St. Louis och här. Kanske någon mer, jag kommer inte ihåg. Och nu ska jag till San Jose också.
Ja, just det. Då är det dags för de här 3 timmars tidsskillnadsgrejen.
Ja.
Och flyga över kontinenten på 5-6 timmar.
Ja.
Varannan dag.
Ja, men de har ju gjort det faktiskt lite anständigt den här gången. De har ju dragit ut finalen, så det är 2 dagar mellan varje. När det är resdag så får vi en hel resdag och sen en till ledig dag.
Ja, just det. Det kanske till och med Gary Bettman kände var skönt. Ja. Och Bill Dale och gänget där som rattar upp i styrelsen, att de måste ju också flänga runt lite grann. Så att de,
ja, inte lika mycket. De åker inte på alla matcher.
Nej, de är lite mer bekväma.
Bettman i alla fall, han kommer på första och sen är han på Elimination Games.
Ja, just det. Han tänker så, ja.
Han tänker så. Han har ju tydligen en grej om att han vill sova i sin egen säng, vart han än är. Han sover nästan aldrig över någonstans.
Är det sant? Det är
han har ju, de har ju en egen jet då. Alltså, ja, en ledning.
Just det.
Ja, det men om han är i Vancouver och det är match så ser han halva matchen, sen flyger han hem. Så han är hemma här i New York på morgonen och kan gå till jobbet.
Jaha. Ja, så skulle du vilja ha också, ett privat jet som du kunde flyga runt. Det borde Sportbladet kunna bidra med, tycker jag.
Jag förstår inte varför inte Sportbladet har köpt det så. Jag har en ute här på Teterboro som är den stora privatjet-flygplatsen.
Ja, Sportbladet hade ju nyligen en konferens här. Det var lite otydligt, lite dåligt tycker jag att inte det var med på agendan.
Ja, du borde ha tagit upp den.
Ja, jag får ta på mig det. Jag hade ju i högsta grad kunnat bistå den. Ja, ja. Men du ska ju faktiskt... Tanken är att det är Media Day imorgon söndag i Pittsburgh.
Ja, jag flyger tillbaka till Pittsburgh tidigt imorgon bitti för att hinna vara med på det.
Just det. Och snacka med spelare och allt. Och då, på det sättet var det väl gött, tyckte du, att det var Pittsburgh som vann. För att annars hade du behövt åka till San Jose. Inte så?
Då hade du nog fått åka redan ikväll. Ja, om Tampa hade vunnit hade San Jose fått hemma fördel.
Ja, just det.
Men jag lägger inga sådana värderingar. Det, Det som händer, händer.
Ja. Ja då.
Men jag har haft att göra, som du vet, så inför finalen gör jag ju alltid det stora finaltipset till loggen.
Ja, det ser vi fram emot. Ja.
Ja, det har ju varit väldigt tajt med tid nu. Men jag har fått ihop det rätt bra, tycker jag ändå. Du får inte säga något du vet.
Nej, jag har hört lite grann. Jag är oerhört exalterad, men jag får inte säga någonting. Nej,
nej, så spännande det inte. Du ska inte jaga upp lyssnarna här. Men jag kan i alla fall avslöja det. Håkan Loba lämnar sitt hört initierade och ambitiösa tips.
Ja, just det.
Det kommer enligt gamla traditioner att ligga sist.
Just det. Lämnade han någonting förra året? Jag för mig att att det var svårt förra året. Eller det var något år.
Ja, jag tror han kom för sent. Han var en sån eftersläntare.
Just det.
Och det kommer du också bli om du inte sätter igång.
Ja, jag vet. Jag skäms ju lite grann. Ja.
För jag kommer att publicera nu på sent lördag kväll. Eller sent och sent. Innan jag går och lägger mig. Och
sen, ja, det är redan nu. Du har redan fått ihop så mycket.
Ja, vad ska jag göra?
Ja, det är klart. Ja. Då måste jag ju, för jag har inte skickat in mitt tips. Så jag måste ju spela in den här podden nu och sätta, jag menar, göra slag i sakerna.
Ja, du kan ju vara lika kortfattad som somliga spelare, bara säga Pittsburgh.
Ja,
eller Sharks.
Ja, just det. Ja.
Nej, men Pens. Det är kortaste tipset för Pens. Punkt.
Okay, ja, man kan vara så pass förstås. Ja. Ja. Ja, jag ska försöka tänka ut. Jag har ju lite tid på mig i podden här och höra och komma fram till lite saker själv också.
Vi ska tippa finalen och gå igenom vad vi tror kommer hända i den. Men först ska vi väl ta det som har hänt då i de två konferensfinalerna. Och vi kan väl börja med väst eftersom den varit klar först.
Ja.
Där behövde de bara, inom citationstecken, 6 matcher på sig. Och San Jose Sharks avgjorde i Game 6, alltså hemma i SAP Center. Också känt som Shark Tank.
Ja.
Och är klara för sin första final någonsin. Den första i organisationens 25-åriga historia.
Ja.
Ja, det är väldigt speciellt för många av dem. Många som har varit där väldigt länge. Inte minst Patrick Merlot som har varit där i 19 år. Eller vad?
Ja, det är sanslöst. Han har varit där 1997. Det känns ju nästan som när jag föddes. Höll på sig. Nej, men inte riktigt. Men, ja. Det sjuka
och sen har han haft sällskap av Hugh Thornton väldigt länge.
Ja, 2004-2005 någonstans blev han tradad där från Boston. Mycket uppmärksamhet. De gick ju 1-3 eller om det var 1-2 i draften. 1-3 tror jag just 97 va? Thornton till Boston. Sen var det Olli Jokinen till LA Kings tror jag. Och Marlowe där. Men Thornton har ju varit i San Jose hur länge som helst också. Och Pavelski har ju faktiskt varit där länge också. Det är många. Och Burns och... Jag menar, i dagens NHL när spelare byter klubbar hip som happ höll jag på att säga, så är det ju ovanligt att ha så extremt många trotjänare som faktiskt är Sharks. Och det, även om de har chokat många gånger tillsammans så är det naturligtvis en fördel som syns tydligt i det här slutspelet. Vilket samspel de har också.
Ja, exakt. I den där gruppen tycker jag man kan räkna Logan Couture också.
Som absolut, inte 2009.
Särskilt, han är inte särskilt gammal, men det känns som att han har varit länge och är en del av the core.
Ja. Ja.
Han har ju varit för jävla bra i det här slutspelet.
Ja.
Leder poängligt.
Exakt, det håller jag verkligen med om. Vi pratade lite om Couture.
Couture, ja.
Couture, ja, du ser. Hör du vilken känsla jag hade i det uttalet? Alltså. Vilken pondus.
Ja, det är sant.
Ja. För att jag tycker på, och det, jag vet att jag sa det förra veckan, men jag tycker på något sätt, och det är lite för min egen skull också, att man kanske underskattat lite grann honom, för han har ju alltid stått bakom Pavelski, Thornton och sådär. Han har ju alltid fått minuter som andra center liksom. Spela 15 minuter snarare än 20 minuter. Och visst, han har haft mycket powerplay-tid och sådär, men han är ju absolut inte någon go-to-guy där. Och ändå så har han puttat upp många säsonger över 70 poäng liksom, med den rollen. Jag tycker faktiskt att det var en liten snabb att han inte kom med i World Cup-truppen. Och det kommer vi prata om senare i programmet också när vi analyserar både svenska och alla lag. Men jag tycker Couture är väldigt bra. De har extrem spets i det San Jose-laget. Och jag tycker att det inte var så mycket att snacka om att de slog ut St. Louis. Alltså.
Nej, det är väl det vi ska fokusera på här. Nej, jag håller med dig. Jag tycker att de var bättre laget i serien. Jag tycker... Det här kommer vi också komma in på sen, men San Jose är ett av två lag i det här slutspelet som det verkligen har lyst om, som har det. Ja. Den här karisman som har fått allting att stämma. Och det är svårt att ta på det, men det är något när alla har självförtroende och det går bra för alla.
Ja.
Ja. De har det. Och det är Pittsburgh är ju det andra laget. Men vad ska man säga, de nollade ju faktiskt St. Louis i två matcher. Ja. Två matcher i rad. St. Louis tycker jag inte riktigt kom in i den här serien.
Nej.
Det var stabbigt på något vis. Och deras eller hårda, de försöker tackla sig vidare till final. Och det går inte tillräckligt fort och så. De försökte sakta ner, så det fungerar inte.
Nej, jag har så många trådar här som du släpper här som jag tycker är intressanta. Ja, jag måste gå igenom allihopa. Men om vi börjar med, ja, ska vi säga, som du sa, att om de faktiskt nollar St. Louis, så vill jag bara konstatera att visst, Martin Jones, som du i sin tur tycker är lik mig.
Ja.
Utseendemässigt. Ja, han har ju varit väldigt bra i all högsta grad, det går inte att ta ifrån han. Men han har inte känts som den avgörande faktorn på något sätt, utan det är offensiven som har malt sönder St. Louis, tycker jag.
Ja, det är väldigt konstigt att vi har en målvakt som håller 2-0 i rad och ändå känns inte han som huvudstoryn. Nej. Ens tillfälligtvis.
Nej. Tack. Exakt.
Oh, jävlar, nu fick jag en bra, nu satt det.
Fick du en bra till tipset?
Ja.
Ja, snyggt. Det känns ju mycket, mycket lovande det här tipset alltså. Men ja, en till tråd som du tog upp det, som jag tycker är jätteintressant. Och det är det här med St. Louis sätt att spela och att du sa att de försökte tackla sönder San Jose. Och där tycker jag verkligen att, ja, alltså den här Ken Hitchcock-hockeyn lite grann, som har uttagit den här gamla LA-maskinen vi har snackat om i många år. Och Boston Bruins, John Tortorella, som tog så mycket på Boston inför den här säsongen, att de är så tunga. Och den här typen, alltså, jag skulle vilja omdefiniera vad ett tungt lag betyder. Och det här kanske är lite min egen definiering också. Men alltså, en tungt lag för mig, det är inte ett lag med Milan Lucic, Ryan Callahan, Brian Boyle, liksom Jeff Carter. Alltså det tycker inte jag är ett tungt lag. Utan som jag definierar ett tungt lag, det är ett lag som har sån extrem bredd. Så att de liksom kommer i punch efter punch efter punch. Det är inte bara 1-2 punch, utan det är liksom bara... De har sån bredd, så djup i sina kedjehierarki, och det tycker jag är så signifikativt för just San Jose och Pittsburgh. Så att motståndaren får aldrig något liksom andrum. Det blir en tung uppförsbacke att hela tiden behöva möta de här spelarna hit och dit. Och de måste inte vara tunga som Milan Lucic. De kan vara snabba som liksom Brian Rust. Eller så här. Alltså, det tycker jag är ett tungt lag att möta.
Ja,
ett tungt lag.
Jag hör vad du säger, jag förstår vad du säger, men framförallt San Jose lyckas ju vara både och. De lyckas ju vara tunga på det traditionella västviset också.
Ja, precis. Att de dumpar
på det. Att de är så stora. Liksom, några av dem. Samtidigt väldigt snabba. Det är ju det som är det fascinerande med dem.
Precis. Alltså, det måste man ge. Joe Thornton kan prata jättemycket om. Jag vill också verkligen lyfta fram Joe Pavelski. Som jag har gjort 13 mål i slutspelet.
Ja, precis. Jag tycker han är hetaste Conn Smythe-kandidaten just nu.
Ja, verkligen. För att som han... dels har gjort väldigt många avgörande mål. Det är klart att det blir många sådana när man har gjort 13 totalt i slutspelet hittills. Men att han också, som i den här sjätte matchen, täcker skott förtjänstfullt och knappt utvisad. Han deltar i alla möjliga situationer i matcherna och är avgörande. Liksom. Det är inte bara hans 13 mål. Och han har faktiskt blivit lagkaptenen. Jag tycker Thornton är en jättebra ledare. Och det säger ju alla i det där omklädningsrummet och alltid tyckt egentligen. Men Pavelski har ju fått se det nu ganska nyligen. Och alltså på isen, så som han liksom för laget ändå, tycker jag, är imponerande. Så att jag har ett gott öga till Joe Pavelski i alla högsta grad. Och det har förstärkts de här månaderna.
Mm. Så att, men om vi går tillbaka till St. Louis då, så tänkte man ju att de... Det hände ju något med dem. De tog sig i alla fall... förbi Chicago. De dödade ett väldigt viktigt spöke där.
Ja.
Och de tog sig ända till konferensfinal. Så det är ett stort steg framåt för dem. Men jag vet inte om den där hockeyn som han står för verkligen kommer att leda dem ända fram. Jag tror det är tveksamt.
Ja, precis. Och det kändes som att han tappade... Alltså det är aldrig bra när man börjar fucka med gruppen lite grann, som du brukar säga. Och visst, det har de gjort mycket... I mycket den här säsongen, för de har haft mycket skadeproblem, så de har varit tvungna att ändra kedjor från vecka till vecka och match till match. Men i den här... bokstavligt talat givetvis också då. Men även på pappret, tänker jag. Jag ska sluta insinuera saker. Men jag tycker i alla fall att det var ju märkbart hur han helt plötsligt tappar förtroendet för Brian Elliott, som visst gjorde något misstag här och där, men som i allra högsta grad har burit dem långt i det här slutspelet. Och sen så in med Allen, och sen ut med Allen igen, och in med Elliott, och sen splittra på SDL-kedjan, där första kedjan, och mixtra hit och dit med kedjekombinationer, då känns det som att man blir för desperat. Och ibland ja. Så kan det ge effekt, men i det här fallet tyckte jag att de kom längre och längre från en lösning, St. Louis.
Ytterst sällan när man är långt in i slutspelet att det hjälper. Det är nästan bara förlorare som håller på det där sättet.
Ja.
Och det var ju till och med, han bytte ju in Allen igen i slutet av ja, Game 6.
Precis.
Några minuter kvar. Ja. För att han är bättre på att spela puck.
Ja, just det.
Ja. Ja. Nej, jag det var ju jävligt synd om dem. Det är synd om St. Louis. Det är en stad som har det jobbigt. Alltså, de har blivit av med sitt fotbollslag, Rams. Ja. Det är ju ett trauma som inte ens går för sig. Det är som att Djurgården skulle flytta till Norrköping för Djurgårds fans.
Ja, det är faktiskt då. Det är ju ens lag som rippas off.
Ja, och så hoppet har stått i St. Louis då. Och det har varit hoppets vår med dem. Vi såg ju hur fullständigt kräkta de var efteråt.
Ja, Backes grät i omklädningsrummet.
Ja, och Hitchcock sa att det is devastation.
Ja.
Some of my guys are so destroyed they can't even talk.
Nej.
Och så är det. Det är därför det är hårt i Stanley Cup. Det är nästan, det finns inget svårare.
Nej, precis. Och det blir aldrig som man riktigt tror det här. Alltså jag vill ge dig lite cred här. För att du sa faktiskt, du skrev till och med en Burmania-krönika i tidningen för 2-3 veckor sedan, att med rubriken att Sharks har det. Så det är inte bara nu du slår fast det och kommer efterhand där, utan det har ju du påtalat för länge sedan. Medan jag faktiskt, det här får jag bittert erkänna, jag har ju tippat mot Sharks i varenda runda.
Ja.
Och,
får du fortsätta med det? Ja, det Sharks fansen.
Precis, det får nog verkligen hoppas det. Och jag trodde ju St. Louis, alltså, den podden när St. Louis hade slagit ut Dallas och det inte riktigt var klart om det skulle bli Sharks eller Nashville i Game 7 där. Så sa jag att det spelar ingen roll. St. Louis går ju till final. Så att, jag är fascinerad. Jag har hyllat St. Louis enormt i det här slutspelet, men jag är väldigt fascinerad över St. Louis. Också igen, alltså.
Ja, samtidigt som vi sitter och pratar, det här kommer vi också komma in på när vi ska tippa själva finalen, att San Jose's offensiv imponerar så mycket, att de har det här powerplayet som är så in i helvete bra, framförallt för att de känner varandra så bra, men i den här serien så imponerar de ju väldigt mycket defensivt också, sånt som Vlasic, alltså Tarasenko, när allting höll på att lossna där på slutet, hjulen föll av, då gjorde han ju två.
Ja.
Men fram till dess hade de tagit bort honom ur serien. Han fanns inte.
Nej, precis. Helt totalt nollad i alla kolumner i princip. Förutom plus minus kanske.
Och även Alex Steen höll dem jävla under herrans frukt och förman.
Exakt. Alltså, man pratar ju om att de bästa spelarna ska vara bäst. Och det var de verkligen i San Jose. Men i St. Louis så hade de enorma problem att få igång. Inte minst Tarasenko och Steen. Och
ja, men det,
Stastny,
det är
ju inte bara efter det.
Ja, det är ju inte att de är dåliga. Det är ju det att de möter världens bästa backar som spelar, som gör 100% i varje byte för att ta bort all yta och all tid.
Ja.
Och för en sån som Tarasenko han är ung, han har inte varit med om så här så mycket. Det var till och med Hitchcock tvungen att erkänna. We can't give him what he needs. Ja, det läste väl jag förra året.
Ja, just det. Exakt.
Och nu har han fått den, men det är svårt som fan att spela mot sådana som Vlasic och Paul Martin och
Justin Braun gillar också.
Ja. Vlasic, alltså man sätter sig verkligen och tittar på honom. Fruktansvärt bra.
Ja, och han är ju en riktig sån här. Och det här är ju intressant, för att du är ju, har ju bra eye-test-känsla. Va? Så att du är ju, tokhyllar ju Vlasic. Och till och med de här Corsi Analytics-killarna är ju helt förbluffade över hur bra statistik han har. Vlasic också. Ja. Han är ju en extremt bra advanced stats-guy också. Och han är ju, det är ju bara konstaterat, det är ju inga konstigheter att han tog OS-guld med Kanada 2014 och nu redan var spikad i World Cup-truppen. Han är ju på den nivån.
Han har ju de här Lidströmska egenskaperna, att han alltid står rätt och han behöver inte, det ser inget spektakulärt ut, han bara tar bort dem, tar bort pucken.
Ja, exakt.
Oj. Måste vara jävligt frustrerande att spela.
Ja, och det sjuka är att han gjorde i grundserien i årets jorda, jag har inte det framför mig, men han gjorde ju över 40 poäng, tror jag. Och han har gjort 13-14 poäng i det slutspel också. Så att han är ju inte helt liksom, han kan leverera lite framåt också. Men framförallt Mark, är han ju en grym defensiv back.
Mark Edouard.
Ja, ja, det är uttalet är svårt alltså. Men det tror jag till och med han själv har svårt att uttala.
Faktiskt. Tror du? Ja, jag träffade Phil Esposito en vecka. Han hade också, han undrar, heter jag Esposito eller Esposito?
Ja, det är vedertaget. Esposito.
Ja, det var det tungt på, det var i Tampa på en av matcherna, pressläktaren, när Esposito, Larry Robinson och Brian Engblom står och pratar tillsammans. En ganska tung trio ändå.
Ja, då är man liten alltså.
Ja. Ja. Legend, Engblom är väl den som är minst legend av dem, men i alla fall.
Men pondusen på Engblom är ändå stark.
Ja. Ja, vi hade ju den serien också. Vi kommer tillbaka till San Jose alldeles strax.
Ja.
Om du inte har något mer du vill säga om St. Louis misslyckande. Men att det var ett litet nederlag för Hitchcock Hockey. Det tror jag vi kan slå fast.
Det kan vi absolut slå fast.
Han lät själv som att han tyckte det var så jämnt att de spelar exakt likadant. Vi möter vår spegelbild.
Nej.
Det stämmer inte.
Nej, det stämmer inte alls. När jag försöker flasha med mina engelska uttryck, trots att jag har så dålig engelska, så tycker jag att det passande liksom i den här scenen var att they were chasing the game hela tiden.
Ja.
De både sitt eget spel och San Jose sätt att lira på. Det var som du sa i början här, att de fick aldrig något grepp om San Jose. Eller sig själva i den här scenen. De var ett skär efter hela tiden.
Ja.
Och ska man vara riktigt ärlig så var det ju till och med de matcherna de vann, till och med framförallt den första kan jag säga, så var ju snarare rån än att de spelade ut San Jose. Det var ju,
ja, verkligen. De skulle egentligen lägga under med 2-0 efter de inledande matchen.
Ja, så att Sharks var ju definitivt det bättre laget. Det vill jag ha sagt. Ja. Ska vi gå på?
Korrekt.
Ja. Vi går på den andra då, eller?
Ja, den är väl ett trauma för dig, egentligen.
Ja, det är ett trauma. Alltså, det är inte roligt. Det är inte roligt. Jag försöker sluta tänka på det för att inte liksom, alltså, koppla bort alla känslor nu när vi pratar om det. För då är min hållning så dålig så att jag kommer inte nå upp till micken här. Men ja, det var tråkigt. Men samtidigt så måste jag känna så här, bara när jag ingår in i den här serien, att jag kan ju inte sitta, hur mycket Tampa-fan jag än är, så kan jag inte förneka att det var det bästa laget som till slut vann. För jag är oerhört imponerad av Pittsburgh Penguins.
Ja, jag är ledsen, men det känns faktiskt nästan likadant som med St. Louis. Att det hade varit konstigt orättvist om Tampa hade vunnit den serien.
Ja, så är det faktiskt.
Och det, så är det faktiskt.
Ja, det är även om naturligtvis Tampa-spelarna var bittra efteråt och likt St. Louis hade svårt att svara på frågor efteråt, så var jag i princip det blå omklädningsrummet överens om att de mötte en övermäktig motståndare också. Trots att det bara skilde. De behövde bara ett skitmål där i slutet för att kvittera och ta det till förlängning. Men det kändes inte rättvist faktiskt att Tampa skulle ha gjort det och gått vidare.
Ja. Så. Tror ni Tampa-människor får vara glada över att det kom så långt med tanke på allt som har hänt den här säsongen, med allt strul, alla skador och all usel timing på dessa skador och så vidare, så var det ju faktiskt en väldig bedrift att ta sig ändå till konferensfinalen. Men vårt intryck var nog det korrekta under de två inledande rundorna, att Detroit och New York Islanders inte var något riktigt avancerat motstånd.
Nej, precis. Alltså, inte för att förringa dem så mycket, så är det ju var de, alltså, det var ju som jag sa förra veckan också. Det är bestående intryck för mig att det kändes lite grann som att växla upp svårighetsgrad på ett tv-spel. Alltså.
Ja.
Men liksom, alla de tricks och grejer man har för sig, de funkar helt plötsligt inte. Och datan bara straffar en så fort man gör grejer. Man vet inte hur man ska hantera det. Liksom. Och det är bara, man har bara 7 matcher på sig högst liksom, att anpassa sig. Det går undan liksom. Så jag tycker att Pittsburgh var något helt annat alltså.
Ja, samtidigt var det så att tiden, eller allt som har hänt, kom i kapp Tampa lite också. Vi kan ju se till exempel att Anton Strålman inte var i närheten av full kapacitet efter sitt benbrott.
Nej, han hade lite timingproblem och så här, som brukar vara hans absoluta, en av hans stora styrkor liksom.
Ja, han kom, ja exakt, timing och lite i fart, just det gick för långsamt i vändningarna så att han blev frånåkt några gånger, och ett sånt här mål som som Crosby gör när han bara åker in mellan Strålman och Hedman. Det hände ju inte i normala fall. De skulle ta av han huvudet förra året. Och på något sätt var det tyvärr så att han drog med sig Victor lite i det här.
Ja, det får man faktiskt säga. Alltså...
Victor var ju bättre. Det är plågsamt eller grymt att säga, men han var ju bättre innan Strålman kom tillbaks. När han fick spela ännu mer och ta ännu större ansvar. Det var som att han var lite orolig för, i så fall omedvetet såklart.
Ja.
Med Strålle på is, jag vet inte.
Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag har inte tänkt så mycket på det, men det stämmer ju faktiskt. Att och det är bara att konstatera att Hedman tappar nästan lite för varje match som gick i serien. Jag var imponerad över hur bra han började igen, för jag hade ju lite farhågor där att Hedman, att han skulle få tufft mot Pittsburgh med, jag menar, när han matchade så hårt mot Tavares i Islanders och liksom raderade ut honom, får man ändå säga, och likaså i Detroit-serien. Och när han fick så mycket speltid också, att han blev mer dominant och att det skulle bli svårt. När det går liksom inte att matcha mot Pittsburgh när de har så mycket vapen. Men han började väldigt bra, väldigt bra. Dominant. Och han var kanske en väldigt stor anledning till att de lyckades skälla första matchen. Då spelade han ju på 30 minuter var hur bra som helst. Men sen när Strålman kom tillbaka, det var sant. Det är helt rätt att han... Och han gjorde ju mycket misstag och mycket turnover som inte riktigt likt Hedman. Och han var ju -4 i den här viktiga Game 6 när Tampa faktiskt hade kunnat avgöra på hemmaplan.
Ja, den Game 6, det var en riktigt tung kväll för Victor. Det var en av de tyngsta jag sett honom under den här goda eran de har haft de sista åren. Det var ju liksom en konstiga grejer. När pucken han skjuter över...
Ja, det finns inte liksom. Helt sanslöst att han lyckas med det. Det är ju helt olikt, och det var liksom signifikativt den kvällen. Det var inget som funkade. Det var puckar som studsade över klubban, och det var fel liksom,
att fel utvisning. Jag tror han var ju den som åkte ut när det redan, så det var 5-3.
Ja.
Och då förstod man ju direkt att det var över. Eller över. De skulle göra ett mål. Det var ju bara så självklart.
Ja, exakt. Så att... Ja,
det är inte bara att det är 5-3, både Strålman och Hedman sitter ute.
Det är just de som sitter, precis. Då ska man slänga in där med Garrison och Soost Orr. Typ, och det funkar inte lika bra mot Kessel och Crosby och Malkin och Letang och gänget.
Nej, jag tycker att det är, som de själva sa också, Pittsburgh var bättre laget. Om man ser till alla matcher, hela serien, så var det starkt av Tampa att ta det till 7 matcher, får man säga.
Ja, just det, precis. Och jag som nämnde Corsi och Fenwick och sånt där, det är inte så intressant att prata om i den här scenen, tycker jag. Att, de siffrorna var ju inte så fördelaktiga för mitt lag heller.
Det var också Tyler Johnson var inte heller i 100% slag.
Nej.
Och så var det konstigt, jag vet inte, det här med att de smällde in Steven Samkos till allas chock i sista matchen. Jag vet inte om det var så lyckat experiment.
Nej, det är nödvändigtvis inte. Det är klart att det fanns nackdelar med det, hur påverkar gruppen och sådär. Och de har ju klarat sig, tagit sig dit utan honom till den sjunde matchen. Men,
och han var ju ändå inte... Han gick ju inte att använda så mycket.
Nej, precis. Han spelade bara 11 minuter tryggt. Och i den här serien så fick ju Tampa väldigt få powerplay. Så att de hade ju förhoppningen lite grann om att han skulle kunna kliva in där i vänster tekningscirkeln och bomba in något skott.
Men Nej, och det de fick, då var han ju inte med i första PP-uppställningen.
Nej, det var ju väldigt konstigt. Trots att de tränade ju med honom, var det så? På värmningen. Och han var med i powerplay-snacket där med det är väldigt konstigt. Men samtidigt så känner jag så här att när han var 100% som det sägs, så kan jag ändå förstå att man har svårt att avvara ett av världens bästa skott. Och sen så använder man honom fel, det tycker jag, men...
Han hade ju ett läge där han sköt pucken nästan genom.
Ja, exakt.
Den var ju förbi och studsade olyckligt.
Precis, den hade kunnat studsa in den där. Och då hade det
som blivit... pucken, det får man ju lov att säga, att de hade ingen puckstuds på sin sida. Det var mycket ramträffar och skit.
Ja, det var lite back. Går man tillbaka till Game 6 så var ju det väldigt otydligt. Alltså, det hade kunnat bli en annan match om Tampa hade fått det där första målet godkänt. Nu blev
absolut.
Det blev det istället en... Det ska inte behöva vara en... Alltså bra lag ska kunna overcome sådana där saker.
Ja, men det är helt sant. Det var ju alla införstående. Om de hade gjort det där första målet, då hade Pittsburgh hamnat på hälen. Det handlade rätt mycket om momentum ändå i den här serien.
Precis, exakt. För nu blev det tvärtom att Pittsburgh tog över efter det där. Och Tampa hamnade på hälen. Det stämmer. Och Och det är svårt när man liksom känner man har gjort 1-0 i en match som kan ta till Stanley Cup-final. Måltutan tok går igång, de där Tesla coils uppe i taket, vet, blixtarna som kör. Och det är liksom världens jubel. Och sen så helt plötsligt så kommer domaren och dömer bort det. Då är det liksom...
Ja, det är kallt vatten i ansiktet.
Ja, det är verkligen en kalldusch.
Men och det var ju lite lika i Game 7 i Pittsburgh att de kvitterar. När drawing äntligen får in en puck lite från blixt från klar himmel. Ja, då svarar Pittsburgh direkt på ett jävla skitmål.
Ja, precis. Ja, det var ju ett skitmål. Alltså. Det var ju en otroligt skicklig spelare i den här serien överlag, Brian Rust, som hade kunnat göra 5 mål i den här matchen.
Ja. Men just det målet var ju flax bara. Det puckade även studsa över handsken på Vasilevskij. Ja,
det var liksom en av de sämsta målchanserna som Pittsburgh hade i matchen, och ändå var det just det som blev mål på. Så att, ja.
Men ska man säga något som att den här serien ändå kan ha varit positivt? Ja, låt oss säga till att börja med att det kan ha varit Steven Stamkos sista match i Tampa någonsin.
Ja. Det är ju väldigt intressant att se vad som händer där nu. Och min magkänsla, som ju har varit extremt usel det här slutspelet, så den är ju inte mycket att lita till. Den säger ju, eller ska jag säga vad jag tycker då, själv. Jag har ju extremt svårt att tycka att Stamkos ska lämna, för han är ju liksom, han har varit där längst nu i den här gruppen. Han är ju kaptenen, han är ju marknads... Jeff Winnick tycker jag att han är liksom...
Han pratar ju på chatten på flygplatsen. Det är ju Steven som hälsar oss välkommen.
Precis, exakt. Det har ju till och med upplevt med egna öron.
Ja, förut var det St. Louis. Ja. Försvann direkt, då var det Steven. Hello, this is Steven Stamkos. Welcome to Tampa.
Ja, precis. Det är trevligt. Det är trevligt. Men ska man se det sportsligt och inte med hjärtat och sådär och med marknadsmässigt som Jeff Winnick ju gärna vill att Iceman ska signa upp han. Så tycker jag att nej, det är för det sportsliga så är det inte värt att lägga 10 miljoner dollar på Steven Stamkos. Då är det viktigare att hålla ihop så stora delar av laget som möjligt istället för att bunta ihop sedlar på en spelare som bevisligen lyckas de ta sig en match ifrån Stanley Cup final utan honom. Så att nej, för mig
två, ja.
Men samtidigt så känns det ju, då känns det så otroligt snöpligt att bli av med en sån här enorm asset gratis.
Ja. Ja, visst. Men du, om vi ska avsluta om Tampa, så är det ändå så att två väldigt positiva saker kan man ju slå fast efter den här finalen. De har en målvakt och de behöver inte behålla Bishop. De har Vasilevskij är den talang alla har sagt. Mm. Och nummer två, Jonathan Drouin spelar ju till sig en ordinarie plats forever.
Ja.
Han kommer att vara kvar i Tampa oavsett om han har sekvensen eller inte går så bra. Han var ju nästan deras bästa forward in the end.
Ja.
Inledningen av slutspelet var det Kucherov och så, men sen var det ju Drouin.
Ja, inte minst i Game 7. Inte bara för att han gjorde målet. Det var ju han som, när han var inne på, det var ju när han var inne på isen som det blev farligt. Som Tampa lyckades skapa tryck och så där i tredje perioden, inte minst. Det var ju Drouin som ledde styrkorna i Tampas push, tycker jag. Och det är så sjukt att konstatera det här. Jag som var så otroligt hård mot Drouin i vintras där, efter det han gjorde.
Ja, det var vi ju alla.
Ja, precis, exakt. Och jag kommer ihåg när vi hade Deadline-studion där i Linus Hugosson var med och vi hade lite gäster. Och du var med på länk.
Ja.
Och alla förväntade sig att... Och Drouin var en så här toppnamnet på vem som skulle bli tradad och så här. Och så blir det ingenting. Och det var sånt enormt antiklimax.
Ja.
Att inte, för då var jag bara så trött på den där storyn. Så att oavsett, jag tänkte inte klart. Utan jag liksom bara ville få slut på den här soppan. Känns som. Och nu visste man att nu skulle han vara avstängd. Då visste man inte alls hur den här upplösningen skulle bli. Men man får ge cred till Steve Yzerman som jag visste att hur bra Drouin är. Och vilken asset de verkligen har där. Och inte gick med på att trada bort den mot Cody Ceci. Eller mot Matt Dumba, som det ryktades om. Utan han tyckte att nej, han är för bra för det. Så att även om den här situationen är extremt konstig just nu, så är det bättre att vi behåller honom. För att det är bättre för den här organisationen. Och vad händer? Jo, han är bara några månader senare en extremt viktig faktor till att de går långt i slutspelet. Utan Jonathan Drouin i det här slutspelet, inte minst med, som Stamkos var skadad, hade de absolut inte kommit så här nära en Stanley Cup-final utan Jonathan Drouin. Så är det.
Och nu är det inte samma katastrof om Stamkos försvinner. De har Drouin.
Ja.
Det kommer att vara framtiden.
Precis.
Nu vet jag att det är vissa lyssnare som sitter och ska sluta tjata om det jävla tempan.
Ja.
Men Och det ska vi.
Ja, precis.
För de gick inte till finalen.
Nej,
då.
Nu blir det uppehåll på ett bra tag.
Ja, blir det. Istället ska Pittsburgh Penguins och San Jose Sharks spela Stanley Cup-final 2016. Rent spontant så känns det som att det borde kunna bli en fruktansvärt bra final.
Ja, rent spontant känns det helt underbart att titta på hockey utan ångest.
Och få
åtnjuta dessa otroligt bra lag utan att ha några sympatier åt något håll.
Ja. Så att det känns som att det kommer att bli väldigt snabb hockey och där skills kommer att betyda extremt mycket.
Ja, exakt. Det känns ju... Ja, det är liksom... Alltså, båda de här... Alltså det här tycker jag mer att man kan snacka om verkligen spegelbild som Ken Hitchcock var inne på i förra serien. Att här har vi två lag som liknar varandra på i mångt och mycket, som har extrem spets och extrem bredd offensivt. Och som har knäckt sina lag på ungefär samma vis.
Ja, det kan man säga. Jag tycker skillnaden är att Sankos är lite större och lite mer fysisk om det behövs.
Ja, det kan nog hålla med om sig.
Och det tror jag är en väldigt bra egenskap när man möter Pittsburgh.
Ja.
Om man samtidigt kan matcha med skills och speed.
Ja. Och sen måste man ändå konstatera också, och det har att göra med det, för det tror jag att du är inne på lite grann med tyngden också. Även tyngden försvarsmässigt. Alltså jag håller ju San Jose's backuppsättning väldigt högt.
Mm.
Och även om jag är imponerad av inte minst Chris Letang som är fantastiskt bra. Och sådana som Brian Dumoulin och Olli Mäte som kommer tillbaka jättestarkt efter den här petningen.
Mm.
Och andra som har imponerat i det där Pittsburgh-försvaret så är ju San Jose's med Vlasic i spetsen och även Martin och alla de här vi har varit inne på. Det är ju ett riktigt bra försvarsuppsättning och det känns tyvärr är San Jose-fans så lutar jag lite åt ert håll faktiskt.
Ja, jag måste ta tag i den där tråden du säger där med Pittsburghs försvar, för det tycker jag är exceptionellt imponerande. Jag trodde att när Daly went down, försvann, att det skulle vara för förödande. Han har ju varit en enorm tillgång defensivt för dem hela vägen fram. Och jag tänkte, han lämnar för stort hår efter sig. Men nej, de täckte upp där också. Och Dumoulin som du nämnde, jag tycker han var helt sensationell under de sista matcherna.
Ja, jag håller helt med. Och det är en kille som, precis som Daly, varit, jag ska inte säga hackkyckling, men ändå absolut ingen creddy-spelare så. Som han har lyft fram, utan snarare lite sådär ett hinder för dem. Alltså när de har så den typen av spelare, det går inte att vinna med dem. Men jag håller helt med dig, han har varit väldigt, väldigt bra.
Du såg ju själv hur extremt svårt ditt lag hade. Till att börja med hade de svårt att komma ur egen zon för att Pittsburghs forechecking var så fruktansvärt ivrig och ettrig och svår att hantera. Men sen när de väl var i anfall också, det var jävligt svårt att få fram puckarna till mål och få avancerade lägen.
Ja, precis. Och det var ju dels har ju det naturligtvis att göra med Pittsburghs forecheck då, men det har också att göra med det defensiva spelet, vilka backar man sitter på. Alltså det, att hur man lyckas spela sig ur egen zon för att och hur man kommer till lägen och så här. För det var ju verkligen stor skillnad på att Tampa inte lyckas få långa anfall och de lyckas inte riktigt komma in på mål på samma sätt som Pittsburgh. Och det har ju inte bara med Pittsburghs forwards att göra och Tampa, utan det har ju verkligen att göra med det kollektiva försvarsspelet och pjäserna där bak för Pittsburgh.
Extremt bra stickhandling skulle jag vilja säga. De var otroligt bra med klubborna att få bort pucken. Och gjorde det jävligt svårt för Tampa och alls hålla ordning på pucken i anfallszon.
Det måste
vara frustrerande att se.
Ja, absolut. Det var det frustrerande. Men framförallt så var det frustrerande just med den här forecheckingen tycker jag. Den var så hemsk att sitta och titta på när de inte kommer ur egen zon liksom. Och man ser det spel...
Coburn och de här hade det inte lätt.
Nej, Coburn och Sue Storr och Garrison och de här som man ändå har högt förtroende för relativt ändå. Som liksom, alltså jag fick ju lika mycket mjölksyra som de av att titta på det.
Ja, man tror att det ska inte gå att upprätthålla den här forecheckingen för det måste vara så jävla jobbigt.
Men... Ja, vi spelar ändå maj nu liksom.
De gav aldrig upp den.
Nej. Det var inget roligt.
Men jag håller med dig, det är på San Jose är ju lika bra på. Jag skulle vilja säga på pappret så har Sharks ett bättre försvar, djupare försvar. Men jag tycker att som Pittsburgh spelar hittills så är de i princip jämstarka i det avseendet, just i det defensiva. Och sen har ju båda lag har varsin superback i offensiven också. Letang och Burns.
Ja, det är yppersta världsklass på båda två.
Ja.
Inte minst på Brent Burns som ju är närmast historiskt grym faktiskt. Det är lite 80-tals back nästan.
Ja, det är det. Ja, han är en gammal forward, så han bara sticker. Liksom. Och vilket jävla skott han har.
Ja. Det är otagbart när han får landa, liksom, i princip, känns det.
Ja.
Ja. Men, ja, jag vet inte, alltså, nej. Usch. Men det är klart att, sen vill jag också säga att målvaktsspelet, alltså det är jättesvårt att se om det, för det är två jätteoprövade målvakter i den här sammanhangen. Som möts.
Ja, det är det verkligen.
Men det kommer ju att bli viktigt. Alltså målvaktsspelet, kan någon av de här målvakterna verkligen, båda har varit bra, men kan någon höja sig ytterligare ett snäpp och bli sådär avgörande, så kan det mycket väl avgöra den här finalen också. Alltså.
Ja, jag måste säga det om Matt Murray också. Ja. Vilken imponerande människa. Han är 21 år och kommer in i det här sammanhanget. Och nu har han ju, nu är ju Fleury-eran i Pittsburgh över. Han har ju tagit över. Han blev alltså petad i den där femte matchen. Ja. Och sanningen är att jag tror inte... Alltså det beslutet var inte bra. Det var inte begåvat. Det var Sullivans första misstag.
Ja.
Ja, och man undrar ju om det var från higher-ups som pressade på för det.
Eller?
Ja, det nästan kändes så.
Ja, för det känns som att Murray är verkligen Sullivans guy. Alltså från, som han har haft som i Wilkes bar och sådär.
Ja, och ändå så då kan man ju, en sån grej skulle kunna förstöra en ung kille mitt under slutspel när man kör in honom igen, att han förlorar självförtroende och så.
Ja.
Men no way, han var svinbra de sista två matcherna.
Han kom tillbaka minst lika bra. Alltså,
ja, jag tycker han har varit magisk.
Ja.
Med tanke på att han är 21 och aldrig har varit i de här sammanhanget förut. Överhuvudtaget så är ju Pittsburghs rookies. Alltså, herregud vad bra. Han och som sagt... Rust, som går ju båda målen. Han var den här seriens Max Talbot in the end.
Ja.
Han gör två mål och vinner en Game 7 med 2-1.
Ja. Det kändes lite surt som Tampa supporter att det är just att det är inte så Crosby eller Hörnqvist eller Malkin som avgör, utan det är Brian fucking Rust som kliver in och sänker oss. Ja, det är alltid
Rookie. Och Cherry. Och de här, om vi kommer tillbaka till det här, vilket enormt jobb Rutherford har gjort som general manager. Få in rätt coach. Han får göra om laget och allting faller på plats.
Ja.
Som sagt, det är inte många som är kvar sedan för ett drygt år sedan. Det är Malkin och Crosby, Kunitz och Letang. Och så Fleur då, som är borta i princip. Resten är nytt.
Ja. Ja.
Och Lovejoy har varit med coach.
Ja, Dumoulin har varit med lite, men varit mycket nere i Wilkes-Barre också. Framförallt. Så att, ja... Och om Rust vill jag bara lägga till det. Det här är ju inte så nostalgiskt för mig. För jag var bara en knodd då som tyckte det var irriterande när pappa skrek på nätterna. Men Brian Rust, han är född i Pontiac. Och då tänker jag på... Och nu får vi fira midsommar i Pontiac Silver Doom.
Ja, ja, det är lite speciellt. Hagge berättade efter matchen, Hagglin, att han gick på college tillsammans med Rusts bror.
Alltså?
Stora brorsa, de var på Michigan College, eller Michigan där, de har stora big house.
Ja, just det. Mm.
Michigan University heter det.
Ja, det gör det.
Nu är han lagkamrat med lillebror och han skickar Hagge till finalen.
Ja, det är cykler.
Ja.
Apropå cykler så är det en liten cykel för Mike Sullivan också som var gjorde sin första NHL-säsong som spelare. När han var draftad och gick in med San Jose Sharks. När de blev till som förening så var han med, en av spelarna som tillhörde organisationen. Och nu så ska han, när de till slut har nått sin första Stanley Cup-final, då är det Salmen som står i motståndarbåset istället.
Ja. Ja, det är många sådana här stories, historier, eller vad heter det? Matcher i matchen.
Ja.
Serier i serien. Vi har Paul Martin som kommer tillbaks. Vi har...
Ja, just det. Bara ett år senare.
Ja. Hagelin har nu spelat konferensfinal. Han konstaterade att de enda som har spelat mer slutspelsmatcher än jag de senaste åren är väl Strålman och Brian Boyle. Så. Men nu går jag väl om dem.
Ja, just det. Ja.
Och, ja. Jag tycker Men nu kommer vi in på ett sidospår. Vi var inne på målvakterna. Jag skulle vilja säga att det är jämnt där med.
Ja. Nej, jag kan inte sitta här och argumentera för att Martin Jones är mer rutinerad och ett bättre målvakt och sådär. Nej, det kan jag inte säga. Han har inte heller mycket rutin. Han hade bara 30 NHL-matcher med LA inför den här säsongen. Kändes extremt oprövad. Sen har han gjort det väldigt bra och verkligen axlat första. Alltså hade San Jose haft Antiniemi som första keeper nu den här säsongen, så hade de förmodligen inte varit i final.
Nej, det hade de inte.
Det hade de inte varit. Så att, visst, han ska också lyftas fram och ha gjort det extremt bra. Men jag tycker det är verkligen jämnt skägg, apropå skägg.
Ja. Men Martin Jones är väldigt lugn och han är tränad av Johan Hedberg. Så att,
ja, det räcker så. Det är gott så.
Och de säger i San Jose, man hör att han kan höja sig ytterligare ett snäpp. Ingen vet ju om Murray kan det också. Vi får se. Men rent spontant så känns det som, ja, i princip oavgjort där med. Och det är det ju nästan vad gäller forward-sidan också, djupet och så vidare där, och spetsen.
Ja, jag håller med.
Jag tycker det är, vi kommer, ju mer analyserar, ju mer man tänker, desto mer omöjligt blir det att tippa, känns det som. Det är så jävla jämnt. Ja. Och det är så svårt att veta någonting förrän man har sett hur de reagerar på varandra.
Ja, exakt. Det ska bli extremt spännande. Jag tycker några trådar till jag skulle kunna liksom ta upp i det fallet. Där tycker jag faktiskt att Pittsburgh, så vet man i alla fall att de fick möta ett lag som lever på speed här i form av Tampa Bay. Det kändes de två speedkanonerna i öst som drabbade samman. Och där var det ingen snack om vilket lag som var snabbast och liksom bredast och liksom som hanterade farten bäst. Det var ju Pittsburgh som manövrerade ut Tampa Bays vapen. Medan San Jose har ju lite mer mött sådana här mer old school lag som Ken Hitchcock, St. Louis och Sutter's Los Angeles Kings.
Ja, det är sant.
Laviolettes Nashville är ju lite mer åt speedhållet, men de har ju inte samma firepower offensivt ändå.
Nej.
Så att det blir ändå lite nytt för Sharks det här, att stöta på ett det kanske det mot, alltså, sin jämlike vad gäller speed.
Washington är ju mer, ja, de har ju mycket dem, men de var ju väldigt fysiska i år också.
Ja.
Så du har en klar poäng här att det är mer nytt för deras del.
Mm. Ja, det för, ja. Och sen en annan konstig statistik som jag tror
att jag håller på att försöka låta bli att nysa nu. Det var därför jag var tyst.
Ja. Ja, och då hörde ni vad som ni kanske har en föraning om vad som hände där. Så att, Bjurman har fått byta lurar. Det var lite tekniskt haveri där efter en nysning.
Jag nyste så gick lurarna sönder. Ja. Jag gick inte att höra mig.
Nej, det är ändå bra. Då har man bra pondus alltså. Man lyckas släcka ett par hörlurar på det här viset. Det tycker jag är snyggt.
Ja, det är i våran familj är vi så. Under en hel livstid när min mamma pratade med mormor i telefon och min pappa nyste i bakgrunden, så frågade hon mig i 50 år, har ni en hund hemma? Alltid.
Jaha.
Ja, du vet det.
Ja, det vet jag. Ja. Jag skulle precis... Vi var inne på Pittsburgh, San Jose i alla fall, så ni kanske kommer ihåg det. Ja. Vi kommer av oss lite. Men jag tänkte en jättekonstig statistik som faktiskt talar till Pittsburghs fördel. Och det här är verkligen att gräva efter konstiga hamstrån, eller vad man säger. Gräva efter, ja, jag vet inte vad det heter. Mina ordspråk är ju extremt usla. Men som är lite sensationell och som jag måste påtala, det är att ESPN grävde fram det. Jättekonstigt. Att av de senaste 15 åren så har det hänt 7 gånger, inklusive den här serien då, att ett lag som går till final har spelat 7 matcher, alla 7 matcher i konferensfinalen, medan det andra laget inte har gjort det. Och det här är alltså 7:e gången, och vid de 6 tidigare tillfällen så har det laget som har spelat 7 matcher vunnit.
Ja, det är lite konstigt. Jag tror mig att laget som har fått lite mer vila skulle ha nytta av det.
Ja, det borde ju vara så. Det är ju det fullt logiska. Men tydligen så... Ja, så är statistiken smart. Jag vet inte om det är, man ska dra så mycket slutsatser av det.
Nej, det tycker jag låter mer som en sån här fluk.
Fluk-grej, ja precis. Det där kan ju ändras lika snabbt här och bara några veckor. Så att, men,
det finns mycket, och både rent hockeymässigt och rent... om man ska kalla det mänskligt och prata om i den här serien. Vi kan ta powerplay också, det kommer ju vara förödande för båda lagen att ta utvisningar, för de har båda har ju en första powerplay-uppställning som är helt mördande.
Ja, jag ser.
Och där är det nästan så att San Jose har ännu mer fördel, för deras powerplay är så fruktansvärt.
Ja, precis. Jag tycker, alltså visst, på pappret är väl Penguins lika bra, men det känns inte som att de har samma lir, alltså samma extrema massförstörelsevapenspel som San Jose ändå. Det känns ju fullständigt, alltså hejar man på Osan-laget när San Jose är inne, så är det ju, då är man ju
ja, då är det tungt.
Då är det tungt liksom. Då går man ut i något annat rum och väntar tills det är över. Så att, där tycker jag nog ändå att San Jose har en liten fördel. Men...
ja, det här kommer ju bli en nyhet för Pittsburgh, för Tampa's powerplay var ingen vidare.
Nej, det får man ju ändå konstatera. Det var inte. Och det blir intressant att se hur mycket powerplay blir den här serien, för de här lagen är ganska vana att få mycket powerplay. Alltså jag tror både, nu är jag inte helt säker på det, men jag tror att de här två lagen fram till nu har de spelat mycket matcher också jämfört med många konkurrenter, men hittills den här säsongen, om man både räknar in grundserie och slutspel, är de lag som har flest powerplay-möjligheter. Så det är inte bara att de har bra powerplay, utan de får spela väldigt mycket powerplay också, för att de har ju den här speeden och får med sig utvisningar. Tvinga motståndarna och göra fula grejer. Så att,
ja, visst.
Det kan bli mycket power, det kan, alltså powerplay, det, chanser kommer uppstå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Absolut. Ja. Vad det gäller de här mer mänskliga sakerna, så det är lite speciellt att åka tillbaka till Pittsburgh nu. Febern där liknar ingenting. Alltså de har ju final två gånger där, 08 och 09, med den här Coren då.
Ja.
Crosby, den generation av superstars de har nu. Och då trodde ju alla där att så här kommer det bli varje år. Det var lätt att komma hela vägen.
Ja.
Det har inte hänt sen dess. Nej. De har misslyckats gång på gång sen dess. Det har varit elände framför med hjärnskakningar på Crosby och skador och tränarbyten. Och det har inte fungerat. Det kollapsar i slutspel och så.
Det är problem med lönetak och få in de här rätta breddspelarna. Liksom. Det har ju hängt väldigt mycket på Crosby och Malkin. Ja.
Och nu är de tillbaka. Det är för Pittsburgh är det magiskt, för där har man ju haft den här känslan att den här unika spelarna måste få vinna fler gånger än en.
Ja.
Och nu har de chansen. Ja. Samtidigt säger du där borta i San Jose, de som har varit där så extremt länge och varit med om de enorma motgångarna och nederlagen genom alla år. Ja. Nu är en till. Är de hela vägen framme i finalen.
Ja, exakt. Det är precis. På båda sidor har det ju skrivit den här typen av stories om att de äntligen är i final. Och det blir ju allra tydligast i San Jose's fall med Marlowe som var inne på här i början. Och Thornton, alltså extremt många matcher det har krävts för dem att ta sig hit. Alltså typ 1500 matcher för Marlowe innan han spelar Stanley Cup-final. Liksom.
Det är också fascinerande med coacherna. Alltså, förra gången Pittsburgh vann så bytte de coach mitt i säsongen. Dan Bilesma kom in och tog dem till mästerskap.
Precis som med Sullivan, togs han upp från Wilkes-Barre.
Ja. Å andra sidan, hos San Jose så är Peter Boer som är ny tränare. Första året han tränade San Jose, eller New Jersey Devils, så gick de till final.
Ja. Och nu är det samma sak här.
Ja.
Ja, det är konstigt det här. Alltså. Hur det påverkar hit och dit. Alltså. Det, ja. Och det har ju konstaterats här, det har ju hyllat alltså Att dels att de har behållit kåren här till slut som visar sig löna sig. Det har ju varit kritik i hur länge som helst att de har hållit fast vid Thornton och Marlowe och hela gänget. Men så har vi hyllat de här små värvningarna av Ward och Paul Martin och de här pusselbitarna identifierat att de faktiskt signade upp Donskoj också.
Ja, Donskoj, alla de du nämnde nu, alltså, Joel Ward, vad ska man säga? Det här namnet Big Game Joel, det är verkligen inte taget ur luften.
Nej, alltså han var ju bra till och med i Nashville för länge sedan. I de här viktiga matcherna. Han har alltid varit det.
Ja, och det sa ju De Boer efter de slog ut de här. Han gjorde två mål. Att det där är ju en gudagiven begåvning. Så. Det är som clutch. Ja. Det försvinner inte. Det är inte bara tillfällighet.
Men trots allt detta så känns det som att den kanske bästa off-season-moven de gjorde, det var kanske ändå att plocka in DeBoer.
Ja, och shame on us som trodde att det var så, inte alls var något bra beslut.
Nej, det var ju så otroligt tråkigt val och han var ju så dålig sista åren i New Jersey tyckte vi. Och kändes ju inte som framtidscoach direkt som sådär. Alltså, det kändes som att han var lite trött och passé och lite... Ja, verkligen inte att han skulle leda ett lag till en Stanley Cup-final ett år senare. Långt ifrån.
Nej, man trodde inte att det var den som skulle lösa upp allting i Sanse. Men det gjorde han. Och det sägs ju här då att han har skapat ett sånt lugn som aldrig har funnits där förut. Och det har att göra med den här goda stämningen de har. Det har lugnat ner sig. Det finns ingen stress, ingen panik någonstans i runt laget.
Ja, det ska bli intressant tycker jag att höra från dig då. Också när du faktiskt får uppleva och kanske gå in i Sharks-omklädningsrummet någonting. Eller röra dig i närheten av de här spelarna på riktigt här. Ja, det gjorde du faktiskt i St. Louis.
Ja, det gjorde jag. Ja. Men det hann jag väl inte få så mycket intryck av det. Det var bra stämning, men det känns som det är nästan... Jag har aldrig varit någonstans. Det känns som här är dålig stämning. Bara i Toronto.
Ja, det kan.
Ja, där kändes det att det var den brutala stämningen. Ja, just det. Men jag hör ju på Johan säger det. Johan Hedberg säger att han, som ändå har varit här i så många år, så att han aldrig har varit i närheten av ett lag med så otroligt feel-good-stämning.
Det säger en hel del. Han som har gått långt med Pittsburgh en gång i tiden till och med, så det säger ju en hel del.
Och vad han inte säger själv är att han i hög grad bidrar till det hela själv. Han är ju teammate of the year, var han än har varit någonstans, så han försöker ju ha lite samma roll även nu.
Ja. Hedberg.
Han står ju mycket närmare spelarna än vad en headcoach kan göra.
Nej, precis. Det är något som man förringar lite grann ofta, att man har knappt koll på de assisterande coacherna, vilka de är. Men de har ju en helt annan kontakt med spelarna ofta än vad headcoachen har.
Ja, de är buffertzonen emellan.
Precis, ja. Men nu ska vi försöka, jag tänkte vi ska ta lite World Cup-snack och sånt där också, men vi måste ju komma fram till ett tips, tycker jag.
Jag kan inte, alltså jag plågas av det. Jag måste skriva i tidningen till på måndag, och så ska vi vinna. Och jag slits isär av det. Ja. Så fort jag kommer fram till något så kommer nej, men de också, de är ju så bra. Så jag får dra en lott här.
Ja, det känns, och jag kan ju tippa för att jag har ingen som helst förtroende kvar från något håll när jag kommer till tips. Ja, det kan vara så pass att det har gått så långt att det jag säger blir fel helt enkelt, per automatik. Så att det är lite läskigt att göra. Men jag tänker tippa nu.
Och jag ska ju
ge tips till din blogg också, så det lär väl bli motsvarande, annars är jag ju väldigt paranoid. Men min känsla är...
Nej, du är schizofren.
Schizofren heter det. Paranoid är jag inte. Ja, du ser det. Jag är
paranoid, då man förföljer sig man.
Ja, du ser det. Jag är så dålig så att... Jag ska försöka glänsa mig i ordspråk som att lägga... Vad var det jag sa? Händerna i blöt eller någonting. Men då säger jag att... min känsla är faktiskt... Tyvärr, Viktor Dahlgren och några San Jose-fans, så tror jag på San Jose.
Ja.
För en gångs skull. Och jag säger att
för det mesta lutar jag dit också, just för att jag tycker det är helt jämnt, men det känns som de har ännu mer av det här, det är vårat år känslan. Ja.
Och vi har ju kommit fram till att det är jämnt skägg på i princip alla punkter, men jag har svårt, alltså jag är så extremt imponerad av deras backsida också, så att jag tycker att jag hittar lite mer styrkor där, tycker jag trots allt.
Men om det blir sju matcher, ska de åka till Pittsburgh och vinna games?
Nej, det är ju det
console energy.
Precis.
Det vet inte fan.
Men jag säger, och det är därför jag säger då att de vinner med 4-2.
Ja, det får inte bli 7 matcher tycker
jag. Då vinner Pittsburgh.
Antingen vinner, ja så kan man ju säga, antingen vinner San Jose med 4-2 eller så vinner Pittsburgh med 4-3.
Ja, ja men det
ja, det känns som
konklusionen. Det skriver jag under på.
Ja, det kan jag, okej. Vi säger så, det är poddens tips.
Gemensamma tips, ja precis. Och vi är ändå två personer, så vi har ju rätt att ge två tips, så att säga. Det tycker jag är rimligt.
Ja, nu har vi gett ett kollektiv.
Ja, ett kollektivt tips, precis. Så att, ja, det känns ju väldigt bra, helt plötsligt. Jag är mycket nöjd. Ja, det där kändes ju som att det var ganska rimligt för en gångs skull här.
Ja. Ja. Precis. Ja, men du, ja, som sagt, det var World Cup också.
Ja.
Alla trupperna kompletterades i fredags. Ja. Och i Sverige så fick vi Robin Lehner som tredje målis. Den sjunde backen var Mattias Ekholm. Och sen hade vi då nyblivna finalisterna Carl Hagelin och Patrik Hörnqvist. Plus Marcus Kryger, plus Carl Söderberg och Jakob Silverberg.
Ja.
Det var de som kompletterade. Så det var väl inte något av dem som fick en att skrika rakt ut. Vad fan håller ni på med? Inget.
Nej.
Ingen, man gjorde inte Micke Samuelsson och sa fuck themselves.
Nej, det gjorde man inte.
Men ja, ändå. Jag tycker det är lite konstigt för mig, tycker jag, att inte Gustav Nyqvist är med. Dels är det lite anmärkningsvärt att han åker till VM.
Ja.
Och dit åker han för att få chans att visa upp sig och att han är värd en plats i World Cup. Och gör 7 mål. Och ja. Dela poängliga med Patrik Laine.
Ja.
Och ändå så blir han petad. Och jag tror det ska inte vara så att bara för att man är bra i VM som man är med. Men jag tycker också att han har egenskaper som jag tror kommer att saknas. Med sin speed och sin spets.
Som i allra högsta grad är framgångsfaktorer vad vi ser i Stanley Cup just nu. Det är ju inte den här.
Nej, precis.
Då är ju speed premieras ju i allra
högsta grad. Jag är ju vi kommer att spela NHL-hockey där. Det är på liten rink och det kommer att gå något fruktansvärt satans fort. Kanada kommer ju inte att spela som de gör när de är på stor rink i Europa.
Nej, nej.
Och det här, tänk det här ungdomslaget.
Ja, det är ju så sjukt att det finns inte. Det är man ju extremt spänd på att se. Alltså. Det är sån kollektiv speed där, så att det är ju världsrekord. Liksom. Det är ju ljudvallen som sprängs.
Ja, faktiskt.
Så att,
och sen är det väl mycket debatt om huruvida det skulle vara. Det var ju Ekholm, Hampus Lindholm och Klingberg som slog som den sista backplatsen.
Mm.
Jag tycker jag kanske att kommer fram till att fler av dem borde nog vara med, men å andra sidan så skulle det vara en satans konkurrens där på backplatsen.
Ja, alltså
ska vi vara glada för att vi har så mycket bra backplatser.
Ja, det är ju fruktansvärt backuppsättning som Sverige sitter på. Och de skulle kunna ställa upp med två backuppsättningar som jag tycker skulle vara full konkurrenskraftig med Finland till exempel. Alltså,
ja, faktiskt.
Sveriges B-uppsättning skulle ju nästan vara bättre än Finlands.
Ja, om vi tar 7 till så är det Klingberg, Lindholm, Brodin. Adam Larsson, Brodin, ja. Och så några säkra John Uluja.
Ja. Ja, det finns ju fel nu.
Edler och Jonte Eriksson och
ja.
Och vad har vi för tjugo som helst?
Ja, det är Kalle Gunnarsson.
Precis.
Så att, ja. Nej, där är man ju inte orolig för att Sverige ska ha backproblem oavsett vem den där sjunde backen hade blivit. Men jag vet att både du och jag lämnade in en paneltips till Aftonbladet som gick i tidningen där. Och jag noterar att både du och jag faktiskt hade samma. Båda hade Ekholm och båda hade Lehner i målet också.
Ja, jag tycker det är kul att det är nu kommer inte det spela så stor roll vem som är andra och tredje mål. Det är, om inte vem som är första målvakt kan stå eller bli skadad, då kan vi åka hem.
Ja, precis. Ja, det så är det. Henke Lundqvist är ju extremt viktig. Så är det.
Ja, ja.
Men
det är kul med Robin att han får ett erkännande. Han är en stor talang och han är en speciell person som jag tror uppskattar väldigt mycket. Och jag tror att han kommer bidra till att höja stämningen.
Ja, och jag håller honom högre än Markström, vill jag påstå också. Skulle jag nog säga. Om jag skulle få välja.
Jag tycker i och för sig att Markström visade det lilla jag såg av VM, framförallt läste om, för jag såg inte så mycket.
Nej.
Så var det ju tydligt att han har tagit stora steg framåt. Och
ja,
till sin potential.
Precis, så han har ju haft bra säsonger nu efter en ganska motig, lång startsträcka i Nordamerika, inte minst i Florida Panthers där, så har han ju verkligen hittat rätt ändå på ett helt annat sätt nu i Vancouvers organisation. Dels ett extremt bra AHL-säsong som ledde fram till att han fick den andra spaden bakom Ryan Miller i år. Och där han gjorde väldigt bra många matcher och nästan peta ut Ryan Miller som första målakt.
Så ja, visst, men han är ju på väg. Han är ju Vancouvers framtida första målis.
Ja. Men Lena har gjort det, tyckte jag. Han hade ju en fruktansvärd otur med skador i år. Men det han spelar med Buffalo såg ju förtroendegivande ut ändå.
Absolut, ja. De som verkligen kan målvaktsspel, de säger att han efter Lundqvist är den största råtalang.
Ja, precis. Och fortfarande, visst han är 91, men målakter brukar ju Jag menar, en sån som Carey Price slog inte, var ju supertalang, men jag slog ju igenom först, tycker jag, ordentligt bara för några år sedan.
Ja.
Och Ben Bishop var ju långt ifrån den första målvakt i NHL fram till han var 26-27 år. Så att det är målvakter behöver lite längre tid på sig innan de verkligen blommar ut. Ofta. Så att Lena, där har vi något intressant på gång. Även Markström.
Ja, om vi tittar på de andra trupperna då, eller vill du säga något mer? Ja, vad gäller de där panelsvaren så hade jag Raquel också. Då,
ja.
Nyqvist och Raquel var de som inte togs ut. Mm. Och det var, ja, för mig, alltså, egentligen, det är hugget slucket hur man tänker. Det är klart att om man tänker sig en mer utpräglad shutdown-kedja så ska ju såklart Kryger vara med. Kryckan. Mm.
Ja.
Han är ju nästan bäst i världen på det här.
Ja, alltså det måste man ändå ge honom. Alltså nu är det lätt att ställa sig blind på den här säsongen där han hade framförallt skadeproblem som satte käppar i hjulet. Men kollar man på Elite Prospects, han har ett mål och tre assister han hade på 50 matcher, var inte så mycket att skriva hem om på poäng. Men som renodlad defensiv forward, inte minst, och som penalty killer, så är han ju, har han ju varit med och bidragit till tre Stanley Cup-ringar. Och han är bara 25 bast. 26. Så att, ja, det är en skicklig.
Raquel och Silverberg är väl lite olika slags, så de ville ha Silverbergs
tvåvägsspel. Ja, jag tycker Silverberg är, alltså vissa er tycker jag bara snacka om, kommer ni ihåg hans skott från Brynäs-tiden och att han slog slutspelsrekord i poäng och sånt där. Men, eller i alla fall mål med de 2012, men framförallt i så har han gjort sig ett namn i NHL tillsammans med Ryan Kessler som en extremt bra tvåvägsspelare, alltså en kedja som kan möta de bästa spelarna, ja, och ändå producera framåt. Han gjorde 20 mål den här säsongen trots väldigt lite powerplay-tid i det lag som har bäst boxplay i hela ligan, och han spelar mest boxplay av alla svenskar i hela NHL den här säsongen på forwardsidan. Ja. Så att jag tyckte...
Ja, jag har absolut inga problem med det. Det var ju bara det man tyckte efter förra slutspelet, då kändes det som att han slog igenom och nu jävlar. Ja. Var han ju lika bra som Brynäs, som du säger där, i Brynäs.
Ja.
Och sen kom inte riktigt den utväxling man trodde den här grundserien offensivt sett. Alltså. Men han säger själv att han har varit väldigt nöjd med just att han har fått så mycket förtroende i den här rollen vi pratar om.
Ja. Ja, precis. Men det blir intressant att se hur, när faktiskt World Cup är det första som händer på säsongen. Alltså hur det kommer påverka vissa spelare. För jag tycker det är väldigt många spelare man kan peka ut på att de brukar vara ganska trögstartade och halvdåliga i början av säsongen. Och sen verkligen varva igång när det bara är några månader kvar.
Så det blir men vi har spelare med oss som framförallt är bra på hösten, eller har varit nu på senare år när de har blivit lite äldre, så är det ju många som muttrar och fnyser om Zetterberg och Kronwall. Ja. Men de har ju kroppar som har fått ta mycket stryk och har spelat väldigt mycket hockey och väldigt länge. Men de brukar framförallt Zäta ha inlett de senaste säsongerna otroligt starkt.
Ja, fruktansvärda bra poängsnitt i oktober de senaste fem åren. Jag tror han är långt över en poäng per match.
Så det tror jag vi ska vara väldigt glada just för att det är i september.
Ja, det kan nog vinna vår trupp. Ja.
Ja.
Sedinan också och sådär. Det tror jag kan vara bra. Men om vi kollar på de andra lagen.
Ja, det som det varit allra mest snack om var ju USAs besluten som USAs lagledning tog.
Ja.
Phil Kessel som är en sån attraktion och så fantastiskt bra i det här slutspelet i HBK-kedjan, HBK som de skanderar i hela Pittsburgh just nu. Man kan äta HBK-mackor och allt.
Har du testat den?
Nej, jag har inte gjort det. Nej. Men det är stor risk för att tidningen kommer att tvinga mig att gå och äta en HBK-mack.
Ja, Hagelin är ju trots allt en bokstav där.
Ja, men Kessel är den stora stjärnan där. Och han blir alltså inte uttagen till VM. Eller till World Cup.
Nej, det är
istället vill ta dem in Abelkader, Callahan, och Dubinsky. Snacka om att det är tårtans lag. Tortorellas, det är ju i princip nästan samma spelare. I tre olika skepnader.
Ja, precis. Exakt. Alltså, det här är ju inte den moderna hockeyn vi har stått och pratat om i en timme nu.
Nej, det här är verkligen inte.
Det här är John Tortorella. Och man ser ju mer som sitter där och tar ut det här laget. Det är Brian Burke och det är Paul Holmgren. Och det är Dean Lombardi. Det är ju den här typen av spelare. De tycker det är man vinner hockeymatcher med.
Ja.
Och då tycker man alltså att man ska utesluta, och det är på backsidan också, jag menar, de tar ut Eric och Jack Johnson. När de har Justin Falk och Kevin Shattenkirk och Nick Leddy och såna här extremt moderna tvåvägsbackar som jag håller långt före till exempel Jack Johnson.
Ja, ögonbrynen var rätt högt uppe i pannan när man läste det här.
Ja. Så att, och Kyle och Poso tyckte de inte heller skulle vara med. Så att...
Nej, men nu har de ju utsett, nu har ju förbundet i USA då, utsett de här männen till chefer. Ja. Och då får man ta fan i båten, som det heter. För då, de har ju... Det är den här sortens hockey de tycker om. Och den här sortens spelare de föredrar. Ja. Good luck, säger jag. Jag hoppas ju att det inte premieras så på skogen. Nej.
Ja, det hoppas jag också. Ja, det borde göra det.
Det blir och det är smärta med att säga, för jag bor i USA sedan 11 år. USA är ju lätt mitt andra lag.
Ja, just det.
Efter Sverige. Så det är helt klart.
Ja, jag tycker på ett sätt att det blir roligt. För det är verkligen... Alltså, snacka om att det här är ett old school-lag. Alltså, det blir... Och om de möter Team North America. Alltså, det är två olika världar som möts. Visst, ja. de har ändå Patrick Kane och lite sådär, och Pavelski och sådär. Men som är extrema talanger och bra spelare. Men det blir ändå extremt intressant att se hur det ser ut när de här två världarna kolliderar.
Men tänk Callahan och Dubinsky som tårts har haft och älskar så mycket. När han ser Justin Abdelkader så ser han, titta, det är en till som är likadan.
Ja, det är sådana tortuella spelare, så jag vet inte om jag ska ta vägen.
Men det är ju faktiskt lite intrikat och raffinerat här, är ju att Mike Sullivan, som är coach i Pittsburgh och har enorm framgång med Phil Kessel just nu. Han är ju bästa vän med Tortorella.
Ja, visst.
Och här gör Tortorella något som kan störa Phil Kessel när han ska spela Stanley Cup-final. Ja. Och man tycker det är helt... Har inte Sullivan upplyst honom, eller har han inte sett hur bra han är under Sullivan?
Ja, precis. Ja, det...
Men jag förstår, Phil Kessel är väl en typ av spelare som Tortorella inte står ut med. Som en bohem.
Ja,
som,
precis.
Som inte riktigt lyder alla förmaningar från en sån typ.
Om att täcka skott, det är det viktigaste.
Nej, alltså, det är precis. Så kanske äter en burger mer än han borde.
En HBK-macka istället för att...
ja, det står inte. Tårtan är ju så här kadaverdisciplin. Ja. Men det är helt otroligt att de inte... Man har världens bästa snipers att tillgå.
Ja, som är, gör alltså en vår som är utöver det vanliga. Som är i superform liksom, på alla släppar. Och han, då tycker de att Ryan Callahan gjorde en bättre vård tydligen. Liksom. Visst, han var bra med det.
Det är fruktansvärt intressant att höra på Media Day imorgon. Någon måste ju fråga Sullivan. Vad säger de om att Torts inte tar ut Phil Kessel?
Ja, precis. Ja, då måste han skicka på en passning där. Alltså.
Ja, det måste han
göra.
Han måste ju ta Kessel i försvar. Det kan ju vara så att det här liksom, Kessel blir ledsen nu.
Ja.
Och det stör honom under uppladdningen inför Stanley Cup-finalen.
Jag hittar den enda rimliga argumentet för att inte ta ut Phil Kessel, det är ju att han i så då måste han åka tillbaka till Toronto.
Ja.
Det är väl kanske
om de tar upp det som argument, så sure.
Ja, just det.
Men ja, Sullivan kan väl säga något om att ja, de har ju bestämt sig för ett visst slag och tycker väl inte att Phil passar in i det här spelsystemet, men jag förstår det inte.
Nej, exakt. Det är väl någonting sånt han kommer att säga. Han är väl så god vän med John.
Vet du vad som pågår nu medan vi sitter och pratar? Det är straffar i Champions League.
Är det straffar i Champions League nu? Ja, precis. Ja, visst, det är ju Champions League. Det är alltså straffar. Okej. Det var något i Real Madrid när vi började spela in, så jag tänkte det är skit i den.
Här sitter vi i två hockeyna och inte ens tittar.
Nej,
vi har annat att göra.
Vi har annat att göra. Spela en podd. Och med en Stanley Cup-final, det tycker jag är väldigt intressant. Mer än en straffare i Champions League-final, faktiskt.
Absolut, absolut. Men du, Kanada då? Vad säger du om dem?
Ja, alltså där är det ju... Så här vill jag är inte lika upprörd där. Och grejen är att med Kanada så...
Var du upprörd?
Nej, upprörd ska jag inte säga. Men de har ju så extremt mycket bra spelare. Så att där, hur de än gör så petar de ju för bra spelare.
Snacka om de skulle kunna ställa upp med två lag.
Ja, exakt. De skulle kunna vinna med ett B-lag i en sån här kort turnering. Ja. Så är det ju bara. Men jag är lite tveksam till vissa val ändå. Jag kan ju börja med att tycka att visst, de har ju uttalat, och det är extrema hockeymänniskor som sitter i den där uttagsprocessen. Alltså deras coachingstaff kan... Alltså jag har inte rätt att uttala mig om deras... Om det, vad de spelarna har tagit ut. Alltså det är Bill Peters, det är Mike Babcock, det är Joel Quenneville, det är Claude Julien och det är Barry Trotz. Ja. Och det är Doug Armstrong som general manager säger. Så att jag litar på att de tar ut rätt spelare. Men man blir lite förvånad att de till exempel att de går så benhårt på det här med vänster- och högerfattade backar. Att de väljer att utesluta Peaky Subban, att de väljer att utesluta Chris Letang Och istället ta in en sån som Jake Massin för att han är vänsterfattad.
Ja. Men det har ju varit, det har ju fungerat för Babcock under de turneringar han har vunnit.
Ja,
den, absolut. Den hållningen. Mm.
Så att jag har svårt att ifrågasätta dem ändå. Och det är klart, Jake Massin är en jättebra backhand också. Det liksom, när man jämför, ställer honom mot Chris Letang så tycker jag att så identifierar jag vilken back som är bättre. Men samtidigt, det går att vinna World Cup med Jake Massin.
Det är lite roligt att så många internetkrigare tycker sig kunna sätta sig på Babcock och Quenneville och trots och vet bättre.
Ja, precis. Är vi ett minst arbete?
Det är
ja.
Humor.
Ja, men ja, jag vet inte. Det, och sen så, jag ska erkänna då att jag inte helt, nu får Colorado-fans ursäkta sig, men jag är inte helt såld på Matt Duchene. Jag tycker inte att han skulle varit med. Jag håller Taylor Hall före till exempel, som inte kom med. Jag håller Logan Couture före just nu.
Ja, du tyckte att det var en taskig mot Logan.
Ja, precis. Och Corey Perry var ju lite oväntat. Jag tycker för sig att han hade ett svagt slutspel där och lite sådär. Jag är inte helt upprörd över att han inte togs med, men lite förvånad när han ändå kommer till VM och är lagkapten och de vinner VM och sådär, och så blir han petad ändå. Lite förvånande. Och faktiskt att Claude Giroux kom med nu helt plötsligt efter sitt svaga slutspel, han som inte fick plats i OS-truppen.
Kul för honom. Och Thornton.
Ja, det var ju ändå det var ju tvärtom, det var ju en väldigt trevlig överraskning. Och helt rätt.
Man ska komma ihåg att det här nu inte är en turnering av vanlig sort. Det är inga internationella förbund inblandade.
Nej.
Det är inte en mästerskapsturnering på det sättet. Det är NHL och NHLPA's evenemang. Så det ska ju vara nordamerikanskt.
Ja, exakt. Det är inte precis. IHF är inte inblandat, utan det här är NHLs kassako nästan.
Ja, det är för att sälja hockey och det är för att sälja NHL.
Ja.
Till en ännu större publik, hoppas de.
Ja, det är därför jag tittar på det här med Team Europe och allt den här skit.
Ja, vi måste nämna Finland också som tar det roliga, angenäma beslutet att ta med de unga killarna.
Ja, precis. Puljujärvi struntade med, men åtminstone VM-spelarna Line och Aho kom med, och det var ju helt rätt och roligt. Och vågat.
Ja, det är svårt att säga något annat. De har ju verkligen visat att de håller på högsta internationella nivå.
Ja. Och backuppsättningen där tycker jag är lite skraltig. Och för en gångs skull, nu var ju Mikko Koskinen väldigt bra målakt, blev bästa målakt i VM. Men man är ju inte helt, alltså det är absolut inget problem, för Tukarask och Pekarin är i grunden extremt bra målakter. Men målaktssidan har alltid varit en styrka för Finland i många år nu. Men Pekarin och Tukarask känns ju inte så där jättebra alltså. Just formmässigt, karriärmässigt.
Ja, kanske inte, men man kan ha en halvdan säsong och ändå vara en bra målvakt, tycker jag. Jag tycker man så rinner Blixtra ändå till under slutspelet i vissa matcher.
Ja. Ja,
det var inte hans fel att Sarkozy gjorde så många mål i sista matchen.
Nej, han var ju grym ändå i den matchen. Sen är det ju kul med Finland, alltså, vilket fruktansvärt offensiv de har inom några år i alla fall, med Laine Aho, med Donskoj, med Barkov, ja, med Granlund. Ja,
ja, herregud, alltså, nya härliga Finland, det är ju, man blir ju lyrisk faktiskt.
Alltså, skulle man kunna slå ihop Sveriges backuppsättning med Finlands forwards framtiden?
Ja, herregud.
Då är det ett ruggigt nordiskt lag där på gång.
Ja, vi kan ta det nästa över Cup Team Norden.
Ja. Skulle, ja, det är ju, ja, då snackar vi NHL-styrd turnering om det skulle bli så att Finland och Sverige slog upp ett lag. Alltså.
Det är spännande. Det är inte många finska backar som skulle platsa i det svenska laget. På andra sidan är det inte många svenska forwards som skulle platsa i det finska heller.
Nej, det är faktiskt så stor skillnad på de lagdelarna. Respektive lagdelar. Så. Men,
fascinerande.
Ja.
Sen, har du några synpunkter på de andra?
Ja.
En intressant eller obehaglig, tycker jag, är ju att ryssarna envisas med att ta med Voinov, som är avstängd av NHL. Och hade turneringen varit i USA, hade han inte kommit in.
Nej, för han är väl portad, landsförvisad så att säga.
Ja, men nu är de i Kanada, så han kommer väl in där, antar jag. Men det kan ju bli jävla krångel här. Om NHL sätter hårt, så har ju ryssarna sagt att de överväger eller det går i rykten om att i så fall bojkotta. NHL ska inte bestämma vad de tar ut för. Ja, men nu är det som jag är igen, det är ju inte förbundsmästerskap, det är NHLs evenemang.
Precis, och de har ju stängt av Vojno.
Ja.
Så att det
blir... så det kan bli problematiskt.
Ja, och jag läste någon quote med Bill Daly där att hans att de ska sätta sig ner och reviewa och liksom granska den här situationen, hur de ska gå tillväga. Men att hans spontana känsla var att han inte kom, att Vojnov ska inte kunna vara tillgänglig i en sån här turnering som NHL styr.
Det vore jävligt tråkigt om det blev så, om ryssarna drar sig ur, för där finns många, även om de har haft problem i turneringar, internationella turneringar, så vilka attraktioner ändå.
Ja, det blir av med Panarin och Ovechkin och Malkin och Kuznetsov och Kutjerov.
Tarasenko,
ja, det är fruktansvärt offensivt där. Så att,
ja.
Men jag, ja, du vet ju, den största besvikelsen för mig efter den här fredag var naturligtvis att Team North America, där min egen John Cooper är delaktig, väljer att, ja visst, de tog ut Jonathan Drouin, men de tog inte ut Boone Jenner. Vad tänker du med? Super Boone kommer inte med.
Nej, det hade du redan ramat utbrottet på Twitter.
Ja. Ja, jag tycker det är för dåligt alltså. Alltså det, och jag vill återigen bara konstatera, jag har sagt det här 30 gånger på Twitter och i det här sammanhanget, att det är den minst omtyckt, den minst omskrivna, den minst liksom, alltså det är ingen som, alltså alla snackar om att Alex Galchenyuk blev snabb, för han gjorde minst 30 mål liksom, men det gjorde Boone Jenner också. Alltså Boone Jenner gör 30 mål den här säsongen, och han är en sån fruktansvärt bra penalty killer, han är grym framför mål, han är grym i side-dueller, han är snabb, han kan allting, Boone Jenner. Han är en bra lagspelare. Jag tycker att han är en komplett hockeyforward. Han är inte bäst på någonting, men han är grym på väldigt mycket. Och jag skulle definitivt vilja ha han i mitt lag. Och han är, ja, han skulle passa, han skulle vara en bra rollspelare i det här team unga Nordamerika. Nu har de ju så här, vad ska de med Ryan Nugent Hopkins till liksom? Ska han spela en fjärde kedja liksom? Det blir typ så. Ja, jag tycker det är obegripligt.
Det här är det du är mest upprörd av.
Ja, och då vill jag påstå att anledningen till att de tog ut Ryan Nugent Hopkins, det är bara för att det är Todd McLellan och Peter Chiarelli som basar över beslut där. Och de kan ju inte peta sin Edmonton-kugge där. Däremot så köper jag alltså att Auston Matthews har inte spelat en enda NHL-match än så länge, men turneringen går i Toronto. Han kommer med 99% sannolikhet bli draftad av Toronto. Han är en väldigt bra spelare, så att jag köper att de tar ut Auston Matthews.
Men vore de smarta skulle de ta Laine istället.
Ja, du tycker att de ska ta Laine?
Ja.
Men
det kommer de inte göra.
Nej, det kommer de inte göra.
Eller jag tycker rent av att de borde ta Matthews, trada honom till Arizona för Oliver Ekman Larsson.
Ja, du har enorma aningar här. Eller,
jag har inga aningar. Jag tror inte det kommer hända. Men nej. Så borde de göra. Då får Matthews komma till Arizona och Toronto får en riktig back.
Ja, just det. Ja, det stämmer ju väldigt väl överens med mina konstiga teorier om att jag har så svårt att koncentrera mig när inte spelar på rätt plats. Alltså jag vill ju att Auston Matthews, som är född i Glendale eller Scottsdale, ska spela Arizona.
Ja, och jag vill det tycker jag också. Real Madrid vann för att straffa.
Det är tråkigt igen alltså.
Folk är upprörda på min Twitter-feed nu, står det vidrigt, fan, aj, helvete.
Ja, det var det faktiskt.
Folk verkar inte tycka om Real Madrid. Vad är grejen med det? Vad
är det är mycket mer sympatiskt med Atletico Madrid. Alltså. Lillebror som har fostrat många spelare. Fernando Torres som är en Atletico Madrid-spelare i grunden. Och så är det liksom Madrid som har köpt till sig Ronaldo och Benzema och Bale och sen för hiskliga summor. Visst, alla lag i världsfotbollen på den här elitnivån är ju köpelag, men jag tycker det är mer sympatiskt om Atletico hade vunnit. Säger vi som följer en kommersiell liga i allas högsta grad, men ändå.
Det verkar alla vara eniga med dig.
Ja, bra. Bra.
Tydligen har Johanna Frendén skriver, känns som att Krille kommer att få ligga ikväll.
Alltså.
Det måste väl vara Cristiano.
Ronaldo har gjort någonting bra där, förstås.
Ja.
Han har ju utseende på sin sida på något sätt.
Ja, jag vet ingenting om det där. Men jag tippade att Real Madrid skulle vinna när vi ska i början av året får vi någon sån här stor raket. Och jag vet ingenting om det där. Men jag satte det här tydligen.
Ja, just det. Jag tycker, ja precis. Du satte mer grejer, såg jag någonstans.
Ja.
Du satte hur mycket som helst. Oraklet.
Ja, det var bara jag kunde kasta pil.
Ja, just det. Och eftersom att jag nu delar tips med dig så är jag oerhört nöjd med att jag tror att det kommer att bli 4-3 i matchen till Pittsburgh eller 4-2 till San Jose. Det vet vi ju.
Yes, vi har ju väldigt avancerat tips.
Ja, precis. Som kommer sitta på något sätt. Så är det.
Ja, det här ska jag spinna vidare på i den krönikan som skriver också.
Ja, det är bra. Bra. Och vi ska väl summera nu, för nu har vi pratat en god stund.
Ja, det var
verkligen gjort. Det
är en finalvärld.
Det är en finalvärld. Och jag måste faktiskt, lite oförvarnat här, bara snabbt få ta upp en trade som gjordes här i veckan som jag tyckte var intressant, på, inte bara för tradens skull, utan på andra sätt.
Som min kompis Chris Johnson breakade.
Ja, vi såg att det var Chris Johnson som var först med den.
Yes. Ja, jag var i närheten när han fick den ned och gick ut med den. Så han var först.
Ja, precis. Och det var ju alltså att Eric Goodbranson blev tradad till Vancouver från Florida Panthers mot Jeremy McCann. Och så var det lite draftval också. Det var ett andra och ett fjärde val som följde med Jeremy McCann till Florida och Goodbranson och ett femte val till Vancouver.
Men du får förklara det här först, Jonathan. Egentligen får man väl inte trada nu? Eller? Det får man, men de blir inte registrerade, eller vad det heter.
Ja, jag vet inte exakt hur det ligger till. Nej, precis. Alltså, om de hade spelat i säsongen hade de absolut inte kunnat vara tillgängliga. Nej. Men ja, precis. Men det, i praktiken går det ändå att trada nu. Och precis, de blir väl registrerade först. Typ. Kan det vara?
Ja, när fönstret öppnar igen, 1 juli
ja.
Eller vad det
är. Ja, något sånt där. Men så det går ju att trada nu i alla fall för lag som är utanför slutet. Ja. Så att, men det jag tycker var intressant med det här, alltså spontant så känns det som att, så här, att det var Vancouver som ville stärka upp sin backsida med liksom en gammal, högt aktad, eller gammal är verkligen inte, men en backkugge som Goodbranson, som ju är lite råbarkad och ju liksom känd för att vara en tung defensiv pjäs som gick ju trea bakom Taylor Hall och Tyler Seguin var det väl 2010. Och sådär. Men faktum är ju att det var ju Florida som sökte upp Vancouver i det här fallet. Och ville ha Jared McCann. Och det här är ju intressant, tycker jag.
Ett statsnamn, eller hur?
Precis, det är ju det som jag tycker är så intressant. För att Florida har ju verkligen anammat den här moderna, precis som Arizona så har de modern, alltså det, för några veckor sedan så gjorde de om sin styrelse ganska ordentligt och Dale Talon är ju inte i de facto general manager längre, utan han har någon slags
han skickade snett upp.
Snett uppåt till någon slags president of hockey operations, tror jag det heter. Och de har några andra general managers och flera assistant general managers också. Och framförallt i december, januari kanske till och med, helt i skymundan, så anställer de två stycken riktiga såna analytics-proffs som har tagit fram massa olika system och framförallt ett draft-system som är intressant, extremt avancerat för att med avancerad statistik som går ut på att data lägger enormt många prospects som har blivit draftade i NHL, hur de har producerat i OHL och QMJHL och alla de här ligorna, deras längd och vikt och avancerad statistik kring dem, och att man utifrån det, till exempel om man har en kille man är intresserad av att drafta i sommarens draft som spelar i OHL och som är 1,87 lång, säger vi, och väger 95 kilo och har sån här statistik, så kan man gå tillbaka kanske till tidigare fall av spelare som har spelat OHL som är 1,87 långa, 95 kilo tunga, och hur de har presterat och hur de sen har utvecklats senare. Förstår du? Så att det här är inget de ska utgå från när de draftar spelare, men det ska vara ett komplement som de kan titta på för att hjälpa dem i olika beslut. Och samma sak så är de här killarna väldigt intresserade naturligtvis av att kartlägga dagens NHL-spelare. Och då har de ju kommit fram till att Jeremy McCann är ju en liten diamond in disguise här, som de tycker har extremt bra avancerad statistik och som de tror skulle kunna lyfta om de spelar till sig honom, och att Vancouver har misused honom lite grann. Och i sin tur så är de inte så imponerade av Eric Goodbranson, som ju när Travis Yost, som är en skicklig statskille på TSN, grävde lite, har ju väldigt dåliga sådana här siffror. Han är jämförbar med Jared Cowen och Nate Gannon när det kommer till avancerad statistik. Och sen kan man ju naturligtvis inte bara fokusera på siffror hit och dit. Det är klart det är viktigt att göra det eye-test också. Det är väl det som ska avgöra det i slutändan. Men
Jag hatar uttrycket eye test.
Ja, förlåt.
Det är som att det är bara något man gör.
Ja, just det är precis.
Det.
Exakt.
Just det, vi ska titta också.
Ja, vi ska titta också. Vi ska inte bara titta på skärmen, utan vi ska titta upp faktiskt på själva hockey också. Oj då, det här var svårt. Jaha, där är han. Just det. Nej,
så,
jag vet, förlåt. Jag gillar inte heller det uttrycket när du säger det. Absolut inte. Men det är alla, man kan i alla fall konstatera att det här är en renodlad analytics trade.
Och när vi får se om Jonah Hill-människorna, Moneyball-människorna får rätt.
Ja, precis. Och hur Jeremy Cannon utvecklas i Florida och hur det blir med Goodbranson där borta i Vancouver. Men Jim Benning är ju oerhört rätt på de här frågorna nu i alla fall. General Manager i Vancouver, han fick frågor. Folk faktiskt konstaterat att analyticsmässigt så gjorde den ingen vass trade. Och då sa man nej. Hockey ska skötas av människor som kan hockey och inte folk som kan dataprogram och så. Så att han offerade det fullständigt.
Okej.
Okay.
Vi får se vem som får det. Jag törs inte.
Nej, jag törs inte säga något heller. Men man kan i alla fall konstatera att det är en intressant utveckling för det här. Att en så tydlig första steg av Florida. När det kommer till att den här direktiven, för det är ju nästan uttalat att de har gått på en avancerad statistik när de har sökt upp den här trade. Så vi får se.
Ja, men det är ju intressant och vågat.
Ja, precis.
Ja. Men hörru du, nu måste jag väl fortsätta hacka ihop den här enkäten, och jag räknar med att herr Ekeliv få ihop den. Det skulle vara skandal om du inte var.
Ja, det vore fullständigt bedrövligt av mig. Så att jag tror att jag tar den direkt innan jag... Sen så klipper jag upp den här på den och skickar ut den.
Yes. Men då hörs vi sluta nästa vecka när vi har kommit några matcher in i finalen.
Ja, precis.
Precis. Spännande.
Mycket spännande. Och som sagt, gött att inte ha någon ångest. Bara kunna åtnjuta den här underbara första Stanley Cup-veckan som vi går in i nu. Trots att inte tampa med.
Kalas!
Vi hörs allihopa och god vecka önskar vi.
Tack och hej.
Tack och hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.